I det här avsnittet ska vi prata om uttryck där man kan undra lite grann, hur blev det så här?
Ja, och så är det med ganska många ord runt omkring oss, att vi inte kan se ordet och skåda in i dess etymologi, så att säga.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio, med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och jag vet ju, för att jag har jobbat med er språkvetare nu i många, många år. Ibland brukar ni kalla dem för ogenomskinliga.
Precis.
Eller någonting kan vara genomskinligt.
Ja.
Det här blir ett ogenomskinligt avsnitt.
Ja, förhoppningsvis inte. Avsnittet någorlunda genomskinligt. Vi ska göra vårt bästa för det.
Men vi kommer prata om kanske ogenomskinliga ord och uttryck.
Ja, det gör vi.
Men då drar vi igång och vi har en fråga från en lyssnare som heter Patrik och han skriver så här. Jag har en fråga om ordet disponibel. Förledet dis kan få mig att tänka på att något är annorlunda, märkligt eller saknas, som i disproportion och dissonans till exempel. Men i exempelvis disponibel inkomst är allt som det ska. Finns det fler exempel på prefix som kan leda språkbrukare på villovägar? Hälsningar från Patrik.
Ja, dis är disponibel. Det är ett latinskt morfem,
ja,
som kan betyda lite olika saker. Och det är delvis det som spelar roll här. Mm. Men det är också så att de här olika sakerna det kan betyda, kan man behöva ha en ganska så bra fantasi för att tänka att aha, det är nog så här det har varit tänkt en gång i tiden.
Okej, okay. Stora krav på fantasi här då.
Ja, så dis kan betyda att det är brist på någonting.
Mm.
Det kan betyda att det är någonting, att man menar motsatsen mot resten av ordet. Och det kan betyda en del av, eller utav, att dela upp.
Okej, okay. Del av.
Mm. Ja, så när det gäller disponibel så är det att man delar upp. Aha. Det är den betydelsen.
Disponibel inkomst är liksom den man har att använda sig av, tänker jag. Eller liksom...
Precis.
Ja.
Så disponera är uppbyggt av det här förledet dis och det latinska verbet ponere. Och ponere betyder sätta, ställa, lägga.
Mm-hmm.
Och dis är då itu isär. Så att om du har en inkomst,
ja,
då kan du fördela den på olika saker.
Ja.
Det är det som disponera är.
Så det här disset är då en del av, snarare en brist eller motsats.
Exakt, ja. Men disproportion till exempel, då är det med upphävande betydelse att det är avsaknaden av proportion.
Ja. Jag har också lagt märke nu till att Patrik skrev prefix.
Ja.
Du sa först att dis är ett latinskt morfem.
Ja.
Och sen använder du ordet förled.
Ja. Ett prefix är ett förled.
Ja, det är samma sak.
Ja, det är det.
Ja.
Och ett prefix är ett morfem.
Okay.
Men morfem är ett överordnat begrepp.
Mm.
Så även ett suffix, alltså ett efterled, är ett morfem.
Ja,
så morfem är den minsta betydelsebärande enheten i språket.
Ja, jag är med. Så dis är både ett förled, ett prefix och ett morfem.
Det är korrekt.
Och Patrik har fått svar.
Jag hoppas det.
Ja. Vi ska med oss en lyssnare och det är Birgitta Eriksson. Hej Birgitta.
Hej. Vi kom att tala om AI häromdagen, jag och några som jag inte känner så hemskt noga. Och då frågade om en sak som jag hade varit med om och frågade, fungerar det? På vilket jag svarade, jo tjena.
Ja.
Vilket de korrekt tolkade som att det betydde nej, verkligen inte. Och det var det väl ingen som hade trott heller. Men sen tänkte jag, det känns som ganska mycket jobb för två små ord varav inget betyder nej. Så jag undrar om ni har någon uppfattning om vad den betydelsen kan ha kommit ifrån.
Ja, alltså det är så himla intressant hur jo tjena kan betyda nej, verkligen inte.
Precis, det är jättespännande.
Ja.
Normalt när det är sån här genuint muntliga uttryck, då vill jag ofta komma lite kvalifikationer om att det här det är lite svårt att veta, för det sånt här har vi dåligt med spår på och så här. Men när det gäller det här, då kan vi åtminstone lägga ett pussel.
Mm-hmm.
Det finns en rad olika uttryck som har liknande karaktär, som jo tjena, till exempel jo men hejsan, eller eftersom vi är i Göteborg och spelar in hallå, eller
hallå, eller?
Alltså någon typ av introduktion som också är en hälsningsfras som man använder utan att det är i ett hälsningssammanhang.
Ja.
Det gör något annat. Och då kan man titta på human hejsan. Titta på hejsan där.
Mm.
Hejsan, om man slår upp det i en ordbok så får man reda på att det här är en hälsningsfras, men man får också reda på att det här är ett uttryck för glädje och tillfredsställelse.
Okay.
Och det är en användning som kanske är lite mindre vanlig idag. Att man säger, och där kom bilen, hejsan vad det gick.
Just det.
Mm. Och om man då istället säger det här med den ton och det, den betoning och den röst som jag föreställer mig att du hade, Birgitta, när ni sa det här, att du sa, oh tjena. Du säger inte, jo, tjena. Utan en lite mer, ett negativt uttryck i rösten.
Mm.
Det stämmer nog det.
Ja, tänk på samma. Om man då säger, jo men hejsan. Eller hallå, eller jo, tjena. Det är samma typ
det låter
av,
likadant. Ja,
ja det är samma typ av tonkurva kan man säga.
Tonkurva. Mm.
Så man använder inte de här uttrycken i deras bokstavliga bemärkelse så att säga, utan kanske snarare nästan ironiskt. Att här använder jag ett uttryck som uttrycker glädje och entusiasm, men min avsikt är att det ska signalera att jag är allt annat än glad och entusiastisk.
Ja.
Och det signalerar jag med min tonkurva.
Mm. Ja, men det förstår jag. Sen så, jag tycker bara det är så intressant för det. Och jag förstår att det kanske är helt omöjligt, men var det kommer ifrån? Det känns som att det måste vara någon som har, det måste ha fått spridning på något sätt. Eller hur kan så många vara överens om att jo, tjena betyder nej, inte alls?
Ja, men det är ju på samma sätt med allting annat i språket. Att det här kan vi bara spekulera.
Ja.
Ibland idag så kan vi veta att ett internetmem startar på en viss plats eller en viss intervju gör att någonting sprids eller så.
Ja.
Det här är så pass gammalt att vi kan inte riktigt veta det.
Men vi har inte sådana källor.
Nej, men vi vet att fenomenet att en person som någon annan vill vara som,
aha,
pratar på ett visst sätt och de här andra börjar prata på samma sätt och plockar upp deras uttryck. Och så sprids det i befolkningen och geografin. Det är ett sätt som, vad ska man säga, ja, men som ord och uttryck kan spridas på.
Mm.
Så det är en sån sak som skulle kunna ha hänt.
Mm.
Någon som har varit socialt inflytelserik har sagt det här och andra har plockat upp det.
Men det är ju, det var det jag tyckte också med din fråga, Birgitta, för att så här, jag kände ju verkligen igen det. Alltså, det är ju så här, ja, absolut. Jo, tjena, att det betyder inte alls. Så det, är ju, det måste ju vara spritt.
Ja, ja, absolut. Ja. Det är det.
Ja.
Men det hjälper ju att det är spritt med viss variation.
Ja.
Att både jo, men hejsan, jo, tjena, hallå, eller
ja,
har vissa saker gemensamt och gör samma jobb.
Vad tänker du om det här, Birgitta?
Jo, men det var ju en intressant utläggning.
Vet du med dig att det här är ett uttryck som du använder liksom ofta?
Jag tror inte jag använder det så ofta, men det var det som spontant kom ur munnen den här gången.
Ja.
Det är också en väldigt spännande sak.
Ja.
Att vårt ordförråd består av även sånt som vi kanske aldrig någonsin har sagt.
Nej.
Så även det väldigt lågfrekventa, eller som vi aldrig egentligen har haft aktivt, kan vi. Det ingår fortfarande i vår repertoar, kan man säga. Mm.
Birgitta, tack så jättemycket för att vi fick ringa dig och för att du ville ställa din fråga här i språket.
Tack själv.
Tack. Hej då.
Stort tack.
Hej då.
Undrar du också något som har med språk att göra? Maila till oss språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från lyssnaren Oskar som skriver så här. Jag hade en chattkonversation med en vän där jag avslutade konversationen med något i stil med alltid kul att prata med dig och fick svaret nöjet är helt på min sida. Märkligt uttryck tycker jag. Att något är helt på en sida måste väl betyda att det inte är på den andra sidan. Det engelska uttrycket är ju the pleasure is mine och även det är ju uteslutande på något vis. Är det någon form av nedvärderande av sig själv och därmed upphöjande av den andra i artighetens namn? Jag fann ett nöje att prata med dig, men inte kan väl du funnit ett nöje att prata med mig? Ja, det här funderar Oskar på. Intressant tycker jag.
Ja, det är väldigt spännande.
Ja, vad betyder det egentligen när man säger nöjet är helt på min sida?
Alltså, Oskar har ju gjort en jättebra förklaring själv, tycker jag här.
Ja,
det är ju, man kan svara på den här frågan på två sätt.
Okay.
Det ena är att det här är ett tomt, rutiniserat uttryck som vi använder för att avsluta ett samtal.
Ja.
Och för att kanske på ett lite ytligt sätt signalera att det här var trevligt.
Mm-hmm.
Men det är ju rutiniserat för att vi har använt det oerhört mycket.
Ja.
Så någon gång, om man liksom backar bandet långt tillbaka, så har ju någon sagt med själ och hjärta, allt härligt att prata med dig. Och någon annan sagt, nej, det var härligt för mig att prata med dig.
Mm.
Och det är ju den här artighetsgrejen som Oskar är ute efter, att det är något artigt i att säga och nej, nej, inte är det härligt att prata med mig, det är dig det är härligt att prata med.
Ja.
Det här är ju någonting vi gör.
Mm.
Det är ju en sorts transaktionell artighet, kan man säga.
Ja.
Där det blir lite viktigt socialt att man landar på ungefär jämvikt.
Ja.
Det ska vara ungefär lika trevligt för båda. Så om Oskar hade skrivit alltid kul att prata med dig,
ja,
och fått svaret jag vet.
Ja, väldigt roligt.
Det då hade det, varit, det hade varit obalans.
Ja. Du tycker alltid det är kul att prata med mig.
Ja.
Ja.
Eller jag vet, ja, jag är ju härlig.
Ja.
Så att, det är klart att det är härligt att prata med mig.
Ja.
Din reaktion här signalerar att nej, men så kan man ju bara inte göra.
Nej.
Utan den sociala uppgiften är att landa i balans här.
Ja.
Så om den ena säger, åh vad härligt, så måste man säga någonting som är motsvarande härlighetsnivå på.
Mm.
Motsvarande entusiasm. Så om det blir en mismatch mellan hur härligt den ena tycker att det är och hur härligt den andra tycker att det är, kan man behöva göra en liten artig dans där tills man landar på
rätt sätt.
På rätt nivå.
Alltså, kan man tolka det så som Oskar gör? Eller kan man ju då givetvis, men alltså så att då är det ingenting på den andra sidan. Nöjet är helt på min sida. Är det inte kul för dig alls då?
Jo, men det är ju en ytterligare uppgradering på. Allt är kul att prata med dig, det är helt på min sida. Alltså, idag är det här så rutiniserat att den exakta matematiken så att säga inte riktigt längre finns där.
Nej.
Här har vi fortfarande spelat ett väldigt exakt matematiskt spel med det här.
Ja.
Vi alla måste tacka lika mycket exakt lika mycket för den andres sällskap.
Mm.
Då kanske det är så att nöjet är helt på min sida, skulle behöva följas av någon grej som hade vägt upp det lite mer då.
Ja.
Men idag är det här så pass stelnat att så finlirig dans ägnar vi oss inte åt.
Det betyder egentligen bara så här, ja, jag tyckte också det var kul. Eller ja,
precis.
Det var kul. Alltså,
ja. Du hade skoj, jag hade skoj.
Ja, men till Oskar får vi säga att det går inte att tolka det här uttrycket så exakt. Alltså det har blivit ett, vad sa du,
rutiniserat uttryck.
Rutiniserat.
Fast fras.
Ja, precis.
Så jag tror inte han ska lägga för mycket energi på vem som vinner så att säga i slutändan.
Nej.
Utan det viktiga är att båda har signalerat att det var ett trevligt samtal.
Ja. Man kan alltså fastna i de här etikettsfrågorna. Jag träffade en kompis på gatan liksom, och då hade han och hans familj varit på middag hos oss helgen innan. Och då sa jag, tack för senast. Då sa han, nej men det är ju jag som ska säga tack för senast.
Just det.
Och då sa jag, ja men jag tyckte det var väldigt kul att ni var hemma hos oss. Det blev också sådana här dansen som var så här, alla tyckte det var kul i alla fall.
Ja, det är det, ja, men den där dansen. Ja, men så länge alla tycker att det var bra,
ja,
så kommer man ju undan ur det här.
Mm.
Det är om motsatsen äger rum som det kan bli trassligt.
Ja. Du, nu ska vi ta oss an en fråga om ett ord som jag verkligen tycker är ogenomskinligt. Vi får se vad du säger.
Mm.
Det är Elin och Camilla som skriver. Vår kollega fick uppdrag att göra en lathund. Och då började vi fundera på var ordet lathund kommer ifrån. Och att det egentligen är ett ganska märkligt ord. Man förstår ju lat, men var kommer hund ifrån? Hundar brukar ju inte vara lata direkt. Ja, lathund.
Ja, alltså en lathund i den här bemärkelsen som Elin och Camilla pratar om, det är ju då en kort översikt med det viktigaste man behöver ha i åtanke för att göra en viss uppgift.
Ja.
Till exempel en processbeskrivning.
Ja.
Och då är frågan, varför lathund? Ja, men hund kan ju vara ett skällsord. Kanske inte så mycket idag, men det har varit ett skällsord.
Mm.
Du, din hund.
Ja.
Om man vill skälla då på någon som är slö och inte gör det den ska, då är det en lathund. Så en lathund är en slötyp.
Okay.
Och det kanske är så att i den användningen som skällsord eller som beskrivning på någon, så är kanske lathund mest känt idag för sången Mors lilla lathund.
Just
det. Har man tittat på de Pippi-filmerna eller Pippi-inspelningen från, vad är det, 60-talet?
Kanske? Något sånt.
Så sjunger de den här sången. Och texten är av Astrid Lindgren och musiken är av Jo Riedel.
Ja.
Och där sjunger de om Mors lilla lathund som är en lat typ.
Ja.
Som tycker att man kan göra uppgiften en annan dag.
Just det.
Så en lathund är någon som är lat.
Mm, mm.
Och ett allmänt skällsord. Men sen så har det förts över till den här korta sammanställningen av hur man ska utföra vissa uppgifter.
Ja, men när då? Hur då?
Ja, alltså hur? Vi kan inte veta exakt.
Nej.
Men man kan ju föreställa sig att någon har börjat använda det skämtsamt.
Mm.
Och sagt att det här är för den som inte riktigt orkar hålla i ordning på alla steg i huvudet.
Ja.
Det är en lathund. Men det är ju lite konstigt eftersom att det som hjälper oss att kanske inte vara lata, men åtminstone lite mer effektiva. Det vill säga det som gör jobbet.
Exakt.
Är lathunden.
Ja.
Så det blir ju lite tokigt. Det här illustrerar ganska väl då att etymologi är inte ett ords öde, så att säga.
Nej, det var fint sagt. Etymologi är inte ett ords öde. Nej, men, och det här är ett ord som måste vara jättesvårt om man lär sig svenska. Gör en lathund. Kolla i lathunden. Va?
Ja, alltså om man då slår upp det så är det enkelt, för då står det att det är en hjälpreda eller det är en sammanställning. Men det är absolut ogenomskinligt, för vad ska den där hunden där göra?
Ja. Elin och Camilla har fått svar.
Jag hoppas det.
Nu ska vi med oss en lyssnare på telefon och det är Claes Dietman. Hej Claes!
Hallå! Jo, jag undrar över två ord i svenska språket som man tar för givet men som jag inte riktigt vet var de kommer ifrån. Och det ena är i och för sig. Jag vet vad det betyder, men det är ju fyra ord som egentligen inte har något med varandra att göra och som jag också tror skrivs som fyra ord, inte som ett.
Mm.
Och det andra är överhuvudtaget, som inte heller överhuvud och taget skrivs ihop som ett ord, men som inte sitter ihop för mig. Så jag undrar var de kommer ifrån.
Precis, och det är uttryck och ord som man förstår, men om man börjar tänka på dem blir de väldigt obegripliga, eller hur?
Ja, precis. Exakt. Ja.
Lite ogenomskinliga då, Susanna, som är det vi pratar om idag, va?
Ja, och det är ju helt korrekt. Vi använder de här uttrycken hela tiden, och att vi tolkar det här som ett ord eller ett uttryck som har en viss betydelse, det kan man lite grann klura ut genom vilken sorts frågor som ofta ställs om dem. Och det är just det här, är det ett ord eller flera ord?
Aha.
Så vi tolkar det här idag som ett enda uttryck.
I och för sig.
I och för sig, ett uttryck, överhuvudtaget.
Säger det så, i och för sig.
I och för sig. Nästan alltid, om jag inte skriver en väldigt ordentlig text, skriver jag bara IOFS.
Ja, just det. Mm.
Så det här är ett uttryck som har bleknat genom frekvens, kan man säga.
Och i och för sig betydelsen, jag vet ju vad det betyder, men jag är lite svårt nu om jag ska definiera det. Vad säger ordböckerna, eller vad säger du, Susanna?
Visserligen skulle jag säga att
det betyder. Visserligen, just det. Ja, i och för sig. Alltså, ja, så kan man också tänka. Ja,
Eller förvisso.
Ja, förvisso. Eller så som du sa det nu, Emmy. Ja, i och för sig. Då kanske det betyder ja, jo.
Ja, just det. Det har lite olika betydelser.
Ja.
Ja.
Och det här har undersökts bland annat av en doktorand vid Uppsala universitet, Matilda Edgren, som har skrivit en uppsats om det här.
Mm.
Om just i och för sig. Och den hade jag god nytta av när jag skulle besvara den här frågan.
Ja.
Då har hon tittat på lite olika texter historiskt för att se hur det här uttrycket ser ut. Och bland annat i texter från 1700-talet så ser hon att det kan vara såna här meningar. Förslaget är icke heller i och för sig av nämnvärt intresse. Här förstår vi att här kan det inte betyda visserligen.
Nej.
Här är det något annat. Och en sak som hon noterar, det är att i och för sig ofta följs av själv.
Precis.
I och för sig själv.
Ja.
Så det betyder på 1700-talet då snarare i egen rätt eller på egen hand.
Just det.
Och sen så har det grammatikaliserats, kan man säga, eller kanske snarare semantiserats. Det har blivit ett fast uttryck som vi tolkar som visserligen.
Ja, det är väldigt intressant hur det kan bli så. För att i och för sig själv.
Ja, ja. Man behöver tänka på det som två uttryck, ja, som används tillsammans.
Ja.
Så om vi tar den här meningen då med förslaget. Förslaget är inte heller i sig själv av nämnvärt intresse. Förslaget är inte heller för sig själv av nämnvärt intresse. Så det är i sig själv, inneboende egenskaper, för sig själv, på egen hand. I och för sig själv.
Mm.
Samordnat.
Ja.
Och så börjar det här användas mycket.
Mm.
Och så stelnar det.
Så mycket så att det stelnar och, ja, bara börjar få lite andra betydelser.
Och sen hade vi överhuvudtaget också.
Mm.
Och det är ju också då ett lite konstigt sammansatt ord. Och här behöver man gå tillbaka till, det är troligen inlånat från tyskan.
Uh-huh.
Och troligen så är det ett handelsord, som, alltså själva det här överhuvud, som betyder räknat i stort. Det betyder att man gör en bedömning av någonting som kollektiv, inte som individer.
Uh-huh.
Så om du tänker en grupp med människor,
yeah,
och så tänker du, ja, men varje person räknas, då kan vi fortfarande idag säga att det är per huvud.
Mm.
Eller per skalle. Och vad man då tänker sig är att vi räknar inte huvuden, utan vi går en nivå upp. Det är över huvuden.
Ja. Okay.
Det här är en grupp.
Ja.
Det är inte så viktigt med de individuella likheterna och skillnaderna, utan det här, nu är de är en och samma här. Så det är ett gammalt handelsuttryck som vi idag inte längre använder på det sättet och därmed inte heller riktigt förstår. Sen så använder vi det oftast i en väldigt fast användning. Så det är oftast överhuvudtaget inte.
Ja.
Dessutom så alls inte.
Nej, för det skrev du i din fråga också, Claes, att så här, det betyder ju egentligen bara alls. Och det,
ja,
är ett
precis
mycket enklare ord, ja, att säga, än överhuvudtaget. Ja.
Ja.
Och som sagt, det används ju nästan alltid negativt, eller med negation. Det är ju inte överhuvudtaget bra, säger man inte.
Nej, överhuvudtaget inte, säger man ofta ju.
Nej, precis. Ja. Exakt.
Man kan ju också säga, överhuvudtaget så är det här en ganska dålig idé.
Ja.
Eller,
ja,
överhuvudtaget, exakt, så är det,
ja,
en bra idé. Det kanske man,
ja, det kan, nej, man ju säga, ja, men det gör man kanske inte.
Nej. Alltså förklaringen för båda de här är väl att det är väldigt gamla uttryck som då har stelnat.
Ja, det är jättegamla, ja, uttryck. Så det här är ju fantastiskt fina exempel på stelnade uttryck eller ogenomskinliga uttryck, där vi kan titta på orden i deras separerat. Vi förstår över, vi förstår huvud, vi förstår, ja, taget, ja, vi förstår i, ja, och så vidare.
Och för sig, ja.
Och vi fattar vad som uttrycks när vi sätter ihop dem. Men hur har de hamnat där?
Ja.
Och det spelar väldigt liten roll för hur vi använder orden idag, hur de har hamnat där.
Mm.
Men det är spännande, för det är något spännande i den här skattjakten, eller måste säga, efter hur har det här gått till?
Ja, och det är ju det som du har hittat, Claes, här. Vad är det här om egentligen?
Ja.
Har du funderat? Ja. Ja, Claes, tack så mycket för att vi fick ringa dig,
tack
här
själva
i språket. Ha det
tack
bra.
Tack.
Hej.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Jag känner att jag har fått svar, men det är också fortfarande klurigt. Alltså. I och för sig tycker jag är jättekonstigt. Men det, vi lämnar den nu. Den är väldigt,
ja, men det får vi göra. Ja. Det kan vara väldigt svårt att sätta sig in i andra tiders språkbruk.
Ja.
Också för att man inte alltid kan lita på att man kan göra en bedömning av, motsvarar det här bruket mitt bruk? Eller är det här något som jag inte förstår?
Nej. Vi har en sista fråga från lyssnaren Rasmus. Han skriver, jag har funderat på följande dialog. En person frågar, vad betyder det för dig? Säg att man har vunnit ett pris till exempel. Och en annan person svarar, det betyder jättemycket. Det kanske är bara jag, men just detta meningsutbyte anser jag vara rätt vanligt. Och Man får aldrig svaret, det betyder glädje eller lycka, sorg eller någon annan känsla. Det betyder helt enkelt jättemycket. Jag tycker det är lite konstigt. Finns det någon förklaring till detta?
Ja, det här kan man ju behöva svara på lite olika sätt. Mm-hmm. Dels är det betyder jättemycket är ju en ellips, alltså att det finns utlämnade led om man tänker sig utifrån att man alltid vill ha fullständiga meningar. Mm-hmm. Det betyder jättemycket för mig. Mm. Dels är det det. Men det är också så, jag har försökt undersöka det här lite grann. Det här är lite lurigt eftersom att det primärt är något man säger.
Ja.
Men de här sakerna får ju också spår i nyhetsrapportering.
Mm-hmm.
Och då visar det sig att ganska ofta så är det inte så enkelt som att man ställer frågan bara vad betyder det för dig.
Nej.
Det är ofta någonting mer att man lanserar eller man för in ett begrepp i samtalet som pension, vad betyder det för dig?
Mm.
och då får man ju inte det här svaret då.
Det betyder jättemycket.
Utan då är det, ja men det betyder tid med barnbarnen och
ja, just det.
Så.
Ja. Mm.
Och förvånansvärt ofta, med tanke på, jag förstår Rasmus hållning här då, men förvånansvärt ofta så är det någonting som förs in på ett eller annat sätt. Men det betyder inte att det betyder jättemycket inte finns. Utan det som jag tycker mig se, det är att andemeningen är det som Rasmus frågar efter. Att svaret är, det är jättestort förstås, eller det är det här man tränar för hela året, eller något ganska så ytligt, är ofta en del av svaret.
Mm.
Den här frågan, vad betyder det här för dig?
Ja.
Det är också en ganska ytlig fråga.
Ja, men precis. Och han skrev ju också som exempel att man har vunnit ett pris. Alltså sådär, ja men jag kan tänka att det har kanske lite också, vi kanske rör oss lite också kanske i sportjournalistiken. Alltså sådär.
Ja.
Nu har du vunnit Vasaloppet, vad betyder det för dig?
Precis.
Det betyder jättemycket. Alltså,
ja.
Ska man svara någon fråga?
Det är som ett paket av, jag har ju tränat hela året och nu fick jag belöningen för det.
Ja.
Det är gött att det blev så här.
Ja.
Men för det är ju en ganska ytligt ställd fråga.
Mm.
Och en ytligt ställd fråga tenderar att få ett lite ytligt ställt svar.
Ja, så är det ju.
Så lite grann är det så att som man frågar får man svar.
Mm.
Men det tenderar ju att finnas någonting mer. Till exempel, nu är du tillbaka efter flera års frånvaro på grund av skador. Vad betyder det för dig att vinna idag?
Mm.
Om man då får, det betyder jättemycket.
Ja.
Så är det en för svag respons, rent socialt.
Just det.
Rent socialt förväntar man sig lite mer. Ja. Så på en mer utbyggd fråga får man ett mer utbyggt svar.
Det. Men för han menar ju också så här, okej, vad betyder det för dig? Och då får man aldrig svaret, vad betyder det för dig? Det betyder glädje.
Nej,
eller liksom för det.
Precis.
Eller så här,
och det är ju för att...
Det betyder att jag kan betala mitt huslån.
Ja, precis. Och det beror ju på att, vad betyder det för dig?
Ja.
Inte efterfrågar en faktisk betydelse. Det här efterfrågar någon sorts en reaktion. Liksom.
Uh-huh.
Men frågan är så pass rutiniserad att man får ett rutiniserat svar, så att säga.
Ja, och det har ju varit ditt svar på ganska många av de här frågorna.
Ja.
Att det handlar om fraser och frågor och sånt och uttryck som har liksom fastnat på något sätt.
På något sätt.
Och då betyder de inte så mycket, eller då blir de lite mer...
De betyder inte sina ingående delar.
Nej.
Och det är samma här då,
ja.
Att om vi tänker oss det här fråga svarsparet, vad betyder det för dig? Det betyder jättemycket.
Uh-huh.
Ja, men då använder ju ändå talare två, de ingående delarna, och ger ett svar. Det här var viktigt för mig.
Och samtidigt blir det så platt.
Men så snart man för in lite mer information från frågeställaren, då underlättar man för den som ska svara. Att svara åt det hållet man har tänkt sig, så att säga.
Mm. Susanna, nu är vi klara med det här avsnittet.
Det är vi.
Vi får väl säga tack till alla lyssnare.
Definitivt.
Ja. Jag kan säga att nöjet var helt på min sida.
Nej, men det var på min sida.
Ja. Eller kanske på lyssnarnas sida, vem vet?
Ja, men ska vi vara så?
Nej, det ska vi
förhäva
oss. Nej, det ska vi inte vara.
Vi hoppas de har kul.
Det gör vi. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du tyckte om det här avsnittet, då tror jag också att du kommer gilla ett avsnitt som heter Orden som orsakar konflikter. Du hittar det i appen Sveriges Radio under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.